A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen till det sjätte avsnittet av Hasse och 100-åringarna. Idag pratar jag med Donato Sofiantini. Och Donato är unik kan man säga som gäst eftersom han är den första gästen som jag känner sedan tidigare. Han är pappa till en av mina äldsta och bästa vänner, Stefan. Ja, hur var det att komma till Sverige 1949 från Italien? Det är någonting vi får reda på idag. Jag vill tacka min partner Attendo. Jag vill tacka Daniel Ekberg för klippningen. Och så vill jag tacka Henrik Nyblom för vignetten. Och jag säger som vanligt, trevlig lyssning. Hej Donato.
Ja, hej.
Hur står det till?
Jo då, det går
bra. Det går bra. Det hör väl lyssnarna, Donato låter inte som ett klassiskt svenskt namn. Var, är du från Sverige från början?
Nej, jag kommer från Italien.
Vilket år är du född?
1930.
1930, ja. Så det gör dig till 85 år alltså?
Ja, och det börjar kännas också.
Är det så?
Ja.
Vad är dina första minnen från Italien, från din barndom?
Från Italien? Jag växte upp under en svår tid kan man säga. Vad jag minns mest är krigstiden.
Kommer du ihåg krigstiden väl?
Jo, det kommer jag ihåg.
Vad är det för minnen du har då?
Tiden jag gick igenom. Jag har till och med varit hungrig. Känt unger tand kan
just,
man säga.
Just att det inte fanns mat, ja. Helt enkelt. Men var i Italien växte du upp?
Jag är född i Milano, växte upp i Milano. Sen flyttade jag till i centralitalien till en by där min mamma är född.
Ja.
Och där fick jag stanna tills kriget var över.
Hur gammal var du när ni flyttade från Milano då?
Jag var 13 år.
Vad jobbade dina föräldrar med?
Ja, när vi bodde i Milano. Mamma jobbade hos en företag som heter Pirelli. Gummiföretag. Hon tillverkade krigsutrustning, båtar och spärballonger och sånt. Men sen när vi flyttade till byn, då fanns inga jobb. Då fick man klara så gott man kunde.
Det lyssnarna inte vet är ju faktiskt att jag känner dig Donato, för du är ju nämligen pappa till en av mina bästa vänner Stefan.
Ja.
Så jag har ju faktiskt varit i den här byn som vi pratar om som heter San, ja, Quirico som ligger i Toscana i, ja, just det, Italien. Men vad gjorde ni om dagarna då? Du kommer dit som 13-åring och föräldrarna har inga jobb. Och...
Ja, där... På den tiden de var självförsörjande, de hade lite jord. Och vi fick låna en plätt jord och klara oss så gott vi kunde. Och lite potatis och så gick det.
Så när man tänker på italiensk mat med pizza och pasta och pesto och allting, det var inte det som stod på bordet varje dag då?
Nej, inte på den tiden.
Men vad hade du för planer då som... tonåringar, men när du är 13, du har flyttat, då har kriget brutit ut då precis.
Ja, planer, jag tror inte vi hade några planer annat än överleva på den tiden. Och försöka ha mat för dagen.
Hade du några syskon eller har du
några
syskon?
Nej, jag var ensam barn.
Ja. Hur var dina föräldrar, hur var din mamma och din pappa mot dig som föräldrar?
Ja, jag tycker det var bra. Mycket bra.
De var snälla?
Ja, det kan man säga.
Jag har ju faktiskt till och med träffat din mamma, Justina.
Ja.
Och min bild är också att hon var en väldigt snäll människa.
Ja, nu på åldersdagarna så tänker jag ofta på det. Till exempel min pappa. Det måste ha varit svårt för honom under den tiden att ha en barn och sörja för.
Så dagarna gick helt enkelt ut på att försöka få mat på bordet då, eller?
Ja, det kan man säga. Det kan man säga.
Jag menar, fanns det någon skola att gå i då? Hade ni någon skola att gå i då?
Nej, jag slutade skolgången efter 6:e klassen kan man säga. Ja, sen fick man läsa själv. Och
vad var du intresserad av? Jag menar, vad gjorde du på kvällarna?
Jag var mycket intresserad av att läsa, men det fanns inga möjligheter på den tiden.
Vad läste du? Kommer du ihåg någonting som du
allt
läste?
Som var skrivet.
Allt som du kunde hitta?
Allt som var skrivet.
Var det så?
Ja.
Och vad kunde det vara till exempel?
Ja, gamla tidningar, gamla böcker. Kan till och med vara pappersbit. Bara det var det. Tryckt.
Så allt med bokstäver? Och...
Ja, just det.
Men sen då gick åren. Hade du någon tanke på att... Att lämna Italien redan som ung, eller hur resonerade
ja,
man under
krigs? Ja, det är så att också i Italien, man tänkte att hos grannen är gräsen alltid grönare.
Ja.
Så bara man kom utanför Italien så skulle allting vara bra.
Just det.
Ja, och, ja det är morbror i Stockholm. Och jag tänkte ofta om jag kunde också åka dit.
Hörde du någonting ja. Om Sverige då, alltså från honom?
Jo, allting var positiv. Det var kanske därför jag bestämde mig för att gå och titta.
Men när bestämde du för det då? Hur gammal var du då?
Ja, jag tror inte att det... När jag bestämde mig, då var det efter kriget.
Vad har du för minnen från kriget? Kände ni av kriget där i den byn i Toscana där ni fanns?
Jo, den byn låg på... Apenninerna, den bergskedja. Där tyskarna hade byggt som en linje som kallades för Gothic Line. Och när fronten närmade sig söderifrån kommer att stanna just vid Apenninernas kedja där. Så vi fick känna frontens vad som hände, kanonaderna och sånt.
Vad tänkte du då?
Ja, man tänkte att överleva. Man gjorde så gott vi kunde.
Men var ni i kontakt med tyskarna? Var de där så att ni såg?
Ja, vi fick jobba och gräva där uppe i bergen för deras positioner.
Jaha, så ni fick hjälpa till?
Ja, vi var nästan tvungna. Vi var tvungna att göra det.
Ja.
Sen kom fronten, men som tur var, just där vi var så stannade den inte längre. Det var den 14 dagar. Det kom en kanonaderna från söder, från amerikanerna och tyskarna.
Ni var mitt emellan?
Vi var mitt emellan. Så det var en orolig tid.
Ja, förstår
så det gick bra.
Jag kommer ihåg... Du berättade för oss när vi var lite yngre att du räknade bombplan.
Ja, det var under den tiden. Ja, då var vi fortfarande under tyskarna. Med amerikanerna bombade Tyskland. Och de hade stora flygfälten i södra Italien. Så vi låg på vägen till Tyskland.
Oh.
Och varje dag kom stora mängder bombplaner från man hörde på ljudet. Ja, nu kommer de. Och en dag satt jag och räknade bara. För de gick 6 och 6. Så det var lätt att räkna dem. Ja, jag satt och räknade 3, 6. Jag kom upp till 600. Sen ropade min morsa att jag skulle göra någonting. Så fick jag bryta av med det. De fortsatte att komma.
Det kom bombplan efter bombplan.
Bombplan.
Otroligt. När man har varit i den här byn i Toscana så har man ju svårt att föreställa sig någonting annat än romantik. Och, men jag förstår att tiderna var helt annorlunda.
Ja, romantisk det kan verka nu. När man åker dit, det är helt annorlunda. Det är omöjligt att förklara vad jag har upplevt där.
Ja. Men hur resonerade man, kom du ihåg hur man resonerade till exempel kring Mussolini och kring kriget, hur det skulle sluta? Vad sa ni italienare på, kring det?
Alla var, folken var emot. Det mesta folken, men det var inte lämpligt att uttrycka sig på det sättet på den tiden.
Nej.
Men alla var emot, som sagt. Alla väntade på att det skulle sluta. Att amerikanerna skulle komma, men det tog så lång tid.
Ja. Kommer du ihåg krigsslutet när man sa nu är det officiellt slut?
Jo, men då var vi redan befriade från flera månader, för amerikanerna kom till oss, men så stannade fronten 3-4 mil norrifrån, och det stannade de hela vinter.
Mm.
Så krigsslutet kom först året efter.
Just det. Ja. Så ni var redan befriade då, så att
ja,
säga?
Ja, visst.
Hur kändes det då?
Ja, det var glädje.
Ja.
Jo. Och då börjar man tänka att i Italien det fanns inte mycket på den tiden. Allting var förstörd. Och då börjar man tänka utlandet. Åka någonstans och försöka skapa sig ett liv.
Och vad fanns det för alternativ då? Du nämnde ju då att du hade en morbror i Sverige. Men fanns det andra alternativ där man skulle kunna skapa sig ett liv? En framtid?
Ja, men som sagt, man tänkte alltid att i Italien det allting är så där, det är bara kaos. Bara man åker över gränsen så allting är bra. Så många åkte till Frankrike eller Amerika. Ja, vi var en 15-tal stick i bin i samma ålder, födda 30-31. Och alla. Några åkte till USA. Jag hade en kompis som åkte till Brasilien.
Oj.
45. Och det var inte lätt att åka på den tiden. Han fick vänta på en transport, en båt, lastbåt. Eller. Mm.
Kan du komma ihåg dina vänner från den tiden?
Jo. Nu är nästan alla borta.
Mm.
Kanske en par stycken som är kvar.
Har du haft kontakt med några av de här personerna?
Nej, just det, när jag sa den där som åkte till Brasilien. Det var 45 han åkte. Han hade släktingar i Brasilien. Ja, så alla spred sig hit och dit. Han åkte till Brasilien. Sen en dag, 50 år efter, 1995. Jag gick i byn där på semester och gick i gränderna med, och som det är brukligt när man träffar någon, buongiorno, buonasera, man nickar, man hälsar också om det är någon obekant. Och jag hade sett en gammal gentleman vitårig där, träffade flera gånger i gränderna, buongiorno, buonasera. Men jag visste inte vem det var. Tills en dag såg jag honom i torget. Han stod och talade med en kompis till mig. Och den där kompisen han ropade på mig. Så Donato, kom hit. Och jag gick dit och han presenterade. Det här är Angiolino. Det här är Donato. Det var han som hade åkt till Brasilien.
Det var din gamla barndomskompis alltså?
50 år efter.
Hur kändes det?
Ja, vi blev tysta på att då och vi kramade oss.
Men tänk dig, där ser man ju verkligen, det är ju tydligt bevis på vad krig till exempel skapar, att vänner måste splittras för att hitta nya liv.
Ja.
Och jag kan tänka mig att desperationen var stor att hitta någonting där man kan skapa sig en framtid. Och hur tog du dig sen då till Sverige, och hur tog du själva beslutet att det inte blev Brasilien eller USA, eller var det din morbror?
Nej, men som sagt, jag hade en morbror där, och mamma var med att jag skulle åka, för jag var ensam barn, så det var inte lätt för dem. Eller. Men ja, meningen var att prova en par år i Sverige. Så jag, ja. Men det var inte lätt på den tiden och det är inte som nu som man tar Ryanair eller Norwegian.
Så du,
hur... Då fick man ha en enorm mängd visa.
Ja.
Genom Tyskland var det tre zoner, amerikanska, franska och engelska.
Just
det. Och så Danmark, och så Sverige och Schweiz.
För vilket år var det här då?
Det var 49.
49?
Så det tog tid att skaffa alla papper först.
Var, sen, var skaffade du de här papperna? Var det i Florens då eller?
Nej, jag var i Milano. Då hade vi åter flyttat till Milano.
Ja, så ni flyttade tillbaka till Milano? Ja.
Men till sist fick jag tåget. I Milano.
Aha.
Och från Milano till Schweiz, det är 5 mil.
Aha.
Så när jag kom till gränsen, jag tittade just ut om gränsen verkar vara grönare.
Ah. Var det tveksamt eller?
Ja, det var tveksamt. Men som sagt, det tog tid. Det tog 3 dygn att komma till Stockholm. Med den tåget. Tröttsamt och långt.
Vad hände när du kom till Stockholm?
Ja, nu ska jag visa till. De hade sagt till mig att i Sverige de var, det är så bra där. De behöver inte jobba så mycket. Det finns pengar att strödda på gatan. Så det är bara till att plocka. Så egentligen var jag där, Stockholm central. Kom ut på Vasagatan och jag fick se 2 kronor där på trottoaren. Oh. Ja, instinktivt så började jag mig fram för att plocka upp dem. Så stannade jag upp och tänkte, ja, inte ska man börja jobba första dagen eller?
Men då var det liksom, myten var sann, det låg liksom pengar på gatan redan när du
kom. Ja, ungefär så det.
Men jag kan ana att det kanske inte riktigt blev så att man plockade pengarna från gatan.
Nej, men man såg på daglig kina. Mm. Folket var ärligare och klasserna var jämnare.
Ja.
Det märktes man. Det märktes.
Du märkte skillnad från Italien alltså?
Ja.
Initialt, var bodde du när du kom då? Var det din morbror som mötte dig?
Ja,
då?
Jag bodde hos honom en längre tid.
Hur lät svenska?
Ja, i början var det svårt. Men jag var 19 år så det gick ganska fort.
Hur pratade din morbror? Pratade han bra svenska?
Ja, jag tror inte att han pratade bättre än mig.
Okej, så då, var i Stockholm bodde din morbror?
Ja, det är i Midsommarkransen. Så där började jag mitt svenska tid.
Och vad hände då? Då var du i Sverige, det var ett nytt land.
Ja, på den tiden var det inte svårt att skaffa jobb i Sverige. Sverige behövde arbetskraft. Jag var 19 år, jag var stark.
Var det något speciellt du ville jobba med eller?
Nej, jag hade ingen. Jag var inte lärt på något sätt, på någonting.
Nej.
Men jag hade 2 starka armar.
Ja.
Så jag gjorde lite av varje.
Vad var ditt första jobb i Sverige då?
Jag jobbade hos Luma. Fabrik, gjorde lampor.
Låg det i Hammarby eller nej?
Ja, just det, Hammarby. Och den tillhörde kooperativa förbund tror jag.
Ja, just det.
Men sen var det ont om jobb där. Då frågade mig om jag ville åka till en pappersbruk i Östergötland. Så jag gjorde det också. Sen flyttade jag tillbaka till Stockholm och började i byggbranschen. Och där har jag jobbat hela livet.
Och vad har du gjort i byggbranschen då?
Ja, jag började med att putsa fasad.
Alltså murputs eller vad man kallar. Ja.
Och sen började jag med platssättning och allt som rörde cement och bruk.
Men när du hade varit i Sverige en tid, då kände du att det kanske inte bara blir 2 år. Jag kanske kommer att stanna här. Jag har ju mamma. Du hade ju din mamma och pappa kvar i Italien.
Nej, men det blir liksom automatiskt att man väntar och väntar. Och tills sen blev det som det blev. Man stannar kvar.
Så det fanns egentligen ingen ingen skriven plan.
Nej, nej.
Och vad hade du för kontakt med dina föräldrar då?
Jo, vi brevväxlade. Ibland ringde jag.
Vad tyckte de att du bodde så pass långt bort då från Milano?
Ja, de tyckte inte att det var bra, men de tänkte kanske på min bäst.
Hälsade du på i Italien också?
Jo, men inte så ofta som nu på senare tiden.
Hur länge bodde du tillsammans? Fick du någon egen lägenhet på något sätt sen? Eller hur löste det sig med ditt boende?
Jo, men sen skaffade jag mig... Jag bodde inneboende hos olika... På den tiden de hyrde ut ett rum med familjer. Så jag bodde inneboende hos några stycken under den tid. Sen fick jag en gammal ryckel själv.
Okay.
Men det dög ganska bra.
Men jag tänkte, du på den här tiden så fanns det inte så mycket invandrare i Sverige egentligen. Du kom ju ganska tidigt med den här arbetskraftsinvandringen och du var väl en del av ett ganska exotiskt inslag av då sydeuropeer. Hur skulle du säga att du blev bemött av dina till exempel svenska arbetskamrater och sådär? Hur kändes det?
Jo, men det kändes ganska bra.
Man pratar idag mycket om rasism och hur man blir bemött när man kommer ut. Har du känt
Nej, att... men kanske några glåpord fick man höra ibland, men det har inte med det att göra. Det förekommer från olika stadsdelar också till exempel.
Ja, just det. Ja, det är sant. Så du känner inte att du blev illa bemött just på grund av ditt ursprung?
Nej, tvärtom.
Tvärtom?
Tvärtom.
Varför tvärtom då?
Ja, det är många som tyckte att man var exotisk.
Var det positivt bland när du kom som ung 19-årig snygg italienare? Var det en fördel?
Jo, jag tror det. Hos motsatta könen åtminstone.
Ja.
Det hade man inte haft i beräkning när man åkte hit.
Nej.
Så det var en positiv överraskning.
För jag menar, du hade väl lite fritid? Även om du jobbade så hade du väl lite fritid i Stockholm?
Jo.
Vad gjorde ni då? Och med vilka umgicks du?
Jag kom ihåg på den tiden. Det var bara att gå ut och dansa.
Ja.
Och träffa flickor. Så man jobbade som en åsna på dagarna. Men sen kom man hem och bytte kläder. Och på kvällen var en annan människa.
Var det så? Kom du ihåg var det var att dansa någonstans då?
Jo, det fanns ställe kring Stureplan. Det vanliga danshack.
Men hur dejtade man på den tiden då? Hur gick det till om du träffade någon tjej ute på krogen där? Och vad gjorde ni?
Ja, vi pratade och vi närmade varandra. Ibland gick det, ibland gick det inte.
Jag vet ju, hur länge var du ungkarl då?
Ja, ganska länge.
Så du var på Stureplan några gånger i alla fall då?
Jo, jag tror att under 10 års tid så var det bara det.
Det var så?
Det sätter jag mig.
Men var du lite av en...
Det gällde att ta igen det man hade missat under kriget.
Ja, men det är väl en taktik god som någon. Okej då, men då är det 10 års period och du jobbar mycket och du är ungkarl i Stockholm. Fortfarande en ung man kan man väl säga då. Du är närmare 30. Ja. Var bor du då någonstans när du är runt 30? Du pratade om det här kyffet, vad var det någonstans då?
Det fanns en gammal träkok i Gröndal.
Aha.
Den nya singeleden går förbi. Och det var en jobbarkompis som bodde där och han skulle flytta och fråga mig om jag ville bo där. Fick jag överta. Men det fanns ute toaletter, det var en gammal...
Ja, det var utedass alltså?
Ja, det var en gammal träkåk. Men det dög åt mig, det.
Ditt umgänge då, var det italienare eller var det svenska? Vilka hängde du med liksom på fritiden och sådär?
Mest var italienare. Det var många italienare som jobbade i byggbranschen på den tiden. Och sen på kvällen man åt vid enorma restauranger. Och satt och snackade om jobbet för det mesta.
Vad var det för andra nationaliteter som fanns i byggbranschen till exempel då? Förutom svenska givetvis.
Ja, det var kanske finnar. Annat kan jag inte tänka mig.
Jaha, men sen upphör då. Jag förstår att om du var ungkar i 10 år så upphör ungkarslivet då på något sätt.
Ja, det är så att sen träffade jag min fru. Vi fick barn och sen det var som att dra streck. Lämnade en juvelivet på sig.
Var träffade du din fru?
Det var också på en dansrestaurant.
Kommer du ihåg var det var någonstans?
Ja, jag tror det var en ställe som heter Trianon. Det låg mitt i Strömmen där.
Okej. Okay. Ja. Jaha, där, precis ja. Ja.
Kom igen, jag vet inte vad
mellan
det
heter slottet
nu.
Och Gustav Adolfs torg. Ja, precis. Ja. Och hur kommer det sig då att den här kvinnan, att du fastnade just för den här tjejen då?
Ja, det var nog slumpen tror jag. Man hade inte planer och tänkt, det blev bara så.
Och vilket år var det här då du träffade?
Ja, vad kan det ha varit? Det måste ha varit 50, slutet på 50-talet, ja. 58, 59.
Och var bodde hon då, då?
Ja, hon var också inneboende som alla unga på den tiden. Så det fanns ingen möjlighet att få egen lägenhet. Det var inte så lätt.
Nej, det var inte det?
Nej.
Var det en svensk tjej som du blev tillsammans med henne?
Ja.
Hur planerade ni er framtid?
Ja, det var inte någon större planering. Det bara gick som det gick.
Efter hur lång tid gifte ni er?
Ja, det var några år.
Men var ni särbos då ett tag eller hur?
Jo, det var det.
Ja.
I början med. Vi flyttade ihop ganska fort.
Och var flyttade ni då?
Ja, jag bodde i den där, som jag kallar för Rycke.
Ja.
Sen vi skulle få barn. Då fick vi en visning till en lägenhet.
Var låg den lägenheten då?
Och den låg i Kärrtorp.
Numera känd för de här demonstrationerna.
Ja, just det.
Ja. Ja, men okej, Kärrtorp. Vad var det för område på den tiden?
Ja, det var en relativt nybyggt och ganska lugnt område. Så det var ganska bra för oss.
Ja. Hur stor var lägenheten som ni fick?
Det var en vanlig två.
Och vad jobbade din fru med på den här tiden då?
Ja, när jag träffade henne så var hon värdinna på trafikrestaurangerna. På tågen.
Ah, okej. Okay. Och du jobbade fortfarande kvar i byggbranschen?
Ja, ja.
Sen berättade du att ni fick barn. Vilket år var det då ni fick barn?
64, första barnet.
Jag skulle vilja rätta det till 65 eftersom jag känner Tony. Jag var på hans 50-årsfest i år.
Men han blev på början 64.
Okej, jag köper det. Just det, men hur var det att du berättade att du skar en linje mellan liksom det här ungkarslivet då, där du hade varit ute mycket och träffat damer och så här. Och nu så är du ju inne i familjeliv och har blivit pappa 65 då.
Ja.
Hur var det att bli pappa?
Ja, det var annorlunda. Jag har inte analyserat mina känslor, men jag tror det var naturligt.
Ja. Så det blev en naturlig del av ditt liv att vara förälder?
Ja.
Och sen kommer det en son till.
Ja.
Och då vet jag, eftersom det är min bästis sen alla år, han är ju född 67.
Ja.
Och han har så lätt födelsedatum, för han är ju född 12-12.
Ja, precis.
Så, så det är en av få som jag faktiskt kommer ihåg födelsedagen på, utan att gå in och liksom bli påminn någonstans på Facebook. Okej, två söner och i fortfarande i byggbranschen. Hur är det då att kombinera det här livet nu, att gå upp tidigt och åka till ett bygge och vara farsa?
Ja, det kommer automatiskt, tror jag. Man försöker alltid att göra sin bästa.
Hur har du varit som pappa?
Ja, jag kan inte sätta betyg själv, men jag hoppas att det är positivt.
Hur har dina söner skött sig då?
Ja, jag kan inte klaga.
Nej.
Jag bara konstaterar att jag har två söner. Och jag har varit kreativ och konstnärlig, kan man säga, bohemisk. Mina söner har ärvt mina egenskaper, med inte samtidigt. Den ena efter en del, den andra efter den andra. Den ena är konstnärlig, den andra är praktisk.
Ja, ja. Men du kan ändå se att dina gener i dina söner,
ja,
så att säga.
Ja, det gör jag.
För du säger att du är kreativ och konstnärlig, och det kan jag ju faktiskt understryka då, eftersom jag har varit med ända sedan jag var 6-7 år och har träffat dig. Att redan i, om vi går tillbaka till San Quirico, där vet jag att det fanns små målningar, finns det kvar, som du har ritat på väggen, som man har liksom målat, ja, runt, för det är, ja, liksom, du har ju en väldigt konstnärlig ådra. Du kan måla.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur har du fått uttryck för det här då genom åren?
Nej, det är någonting som man känner. Man har inne i sig, jag vet inte.
För det är ju väl, det är en ganska stor skillnad om man pratar om bygge. Du har pratat om att du har putsat hus och cement och mycket sånt. Och så och tittar man på de här, du har målat saker som är väldigt eleganta och med finess. Det är ju ganska stor skillnad mellan det här lite slafsiga murbruket.
Ja,
och...
ja. Men den slafsiga elementen, den var nödvändig för födan, för att tjäna pengar.
Just det, det var rent för att få maten på bordet, så att säga.
Så jag kom kanske haft turen att kunna kombinera med konstnärliga med den praktiska.
Just det.
Delvis, det var därför jag började sätta plattor, att titta om att skapa lite annorlunda grejer. Så det har jag kombinerat, försökt att kombinera med det.
För mina minnen är också att du är ju känd för bland dina krukor som du gör, som du har i din trädgård och där du har skapat dem själv. Och du har väl gjutit dem själv?
Ja, men som du ser, det är betong, cement. Och jag är under mitt liv, och jag har inte lärt mig mycket. Men cement var kanske min grej.
Ja, men det här ger ju ändå, är det viktigt att kunna ge uttryck för det konstnärliga om man har det i sig? Jag tänker, nu blev det i och för sig kanske via cement, men finns det ett behov att kunna ge uttryck för det som det kreativa man har i sig?
Nej, man känner liksom en glädje att kunna skapa något. Det är bara det som driver.
För nu idag så sitter jag ju hemma hos dig och din fru i Saltsjöbo i Nacka.
Ja.
Där ni hade ert landställe förut.
Ja, det är våra gamla landställe.
Så ni lämnade Kärrtorp?
Jo, det var så att det här landstället var min... ställe där jag kunde reagera mig efter en hård dagsjobb. Så på kvällen tog jag alltid den som vänk dit. Så jag var praktiskt dagen här varje dag, varje kväll.
Ja. Så för min följdfråga var lite när man har pratat att man blir förälder och jag tänkte då säga, vad gjorde ni på fritiden? Men det blev mycket det här landstället då. När köpte du det här?
Det var 1963 tror jag. 60-talet, ja. Mm. 63.
Och vad var tanken då med att köpa
en... Ja, jag vet inte. Jag hade aldrig haft en tanke att köpa en tomt. Eller jag visste inte. Jag visste ingenting om det. Jag bara hörde folk på jobbet tala om den där ämnet. Så en dag var jag och arbetade i en villa här inne i området. Och han som ägde villan var just en arkitekt. Så jag hade fått se en annons på tidningen och jag frågade honom. Och han sa, det är här inne reten, kom så går vi och titta.
Ja.
Han var arkitekt så han visste lite bättre. Och han tyckte... Det var en bra ställe. Så jag tycker att du ska lämna han penning för det här är en bra ställe. Och jag hade lite pengar så jag gjorde.
Ja.
Men jag hade inte en tanke.
Vad fanns det på den här tomten då?
Det fanns ingenting. Det fanns en gamla trästuga, liten. Det var bara mest skog. Men arkitekterna... såg möjligheten, området, marken, struktur. Man tyckte att jag skulle lämna en anpenning för det var en bra ställe. Om jag skulle i framtiden skulle bygga eller...
Tyckte du att arkitekten hade rätt?
Ja, jag ångrar inte mig. Jag tyckte det var kanske det bästa jag gjort.
Ja, så du menar att du fick utlopp lite för... att kunna möjligheten att kunna släppa jobbet på bygge och sånt och komma och få lite utlopp för din kreativitet här ute.
Ja, just det.
Ja. Har det betytt mycket för dig?
Jo, det är det. Det är det. Och jag tänker ofta nu på äldre dagar hur hade det varit om jag inte haft den här stället. Då hade jag kanske suttit i en lägenhet. Ja. Och löst gamla korsord.
Hade du löst korsord på italienska eller på svenska?
Ja, på båda.
Ja, men nu har ju faktiskt åren gått och du är 85 år.
Ja.
Man säger att man hörde vuxna när man var yngre sa oj vad åren går. Är det så?
Det är verkligen så. Nu på senaste tiden, ja... märker ibland att jag kommer ihåg i detalj vissa perioder när jag var ung,
ja.
Under krigstiden och sånt. Men jag kan inte komma ihåg vad jag gjorde på 80-talet eller 90-talet. Det är liksom borta, det är liksom en vakuum.
Hur kan det komma sig?
Jag vet inte.
Men är det för att du var i de här så att säga produktiva åren och det bara... åren rullade på och man gjorde lite samma sak.
Ja, det ligger någonting i. Det måste vara så.
Om du ser tillbaks på ditt liv då, om du hade kunnat prata med Donato som var 25 år idag med den erfarenheten, vad skulle du ge för råd till en 25-årig Donato?
Ja, det är en svår fråga. Det vet jag inte. Jag tror inte 25-årig Donato hade lyssnat på det.
Det är väl kanske det. Det är väl en problematik med att vara ung och tro att man kan väldigt mycket. Jag vet att du rökte ganska mycket när vi var... Kom ihåg, jag tycker alltid du rökte. Röker du fortfarande?
Ja, det gör jag fortfarande tyvärr.
Med samma intensitet, eller?
Nej, jag försöker att dämpa mig med det. Det är periodvis.
Ja.
Men... någonting måste man ha. Någon last måste man. Man kan inte vara perfekt.
Nej, ingen är väl det. Men om jag går tillbaka lite till dina föräldrar. Du berättade att du hade ju då flyttat till Sverige. Och i början hade du inte så mycket kontakt med dina föräldrar. Hur kändes det att vara ifrån mamma och pappa under så lång tid? Var det någonting du tänkte på?
Jo, det tänkte man ofta. Men är man ung, allting är nytt. Ja... Det blir inte så svårt. Ibland var jag kanske mer orolig för dem än vad de var för mig. Men så, vi höll kontakt i alla fall, brevledes eller telefon. Och det var inga större problem. Så.
När var första gången du åkte tillbaka till Italien? Hur länge dröjde det?
Ja, nu kommer jag inte ihåg riktigt, men det var några år.
Och hur åkte du tillbaka då?
Med tåg. Så det var inte så lätt att åka till Italien. Det är nu på senare tid det har blivit mycket enklare.
Men hade du bil här? Köpte du bilen?
Åh ja, bilen sen från 60-talet kan man säga. Och då åkte jag många gånger. Bilen till Italien.
Vilken var din första bil?
Ja, det var en Simca.
Simca?
Simca.
De finns väl knappt kvar. Okej, okay. Åkte du ner med den till Italien eller?
Jo. Och jag åkte många gånger bil. Det var första resan kanske spännande. Mm. Andra också, men sen var det jobbigt.
Alltså var det det?
Det var långt.
Men sen när ni hade fått familj då, fortsatte ni åka till Italien eller?
Jo, ganska ofta. Sen hade man fått bättre ekonomisk och förhållande blev bättre överhuvudtaget. Då kunde man resa mycket oftare. I början som det var lite problem för. Dels det var inte lätt att flytta och röra på sig. Dels var också den ekonomiska sidan.
Ja,
det var
klart.
Inte billigt.
Nej. Jag kommer ihåg att ni bilade till Italien i er Fiat 127.
Jo, men det har vi gjort flera gånger. Och för... Jag har haft några stycken 127 olika modeller. Så vi åkte flera gånger.
Men finns det någon form av... Det här att en italienare köper en Fiat, är det bara för att det är den bästa bilen? Eller?
Nej. Så har jag aldrig tänkt.
Hur tänkte du då?
Ja, det var ekonomiskt överkomlig för mig.
Ja. Men okej, okay. Det var inte för att det bara var en italiensk bil?
Nej. Inte sådana tankar.
För de lyssnare som inte kan så mycket om bilar så kan man ju säga att Fiat 127 var ju ingen stor bil.
För mig var det.
Var det? Och jag har pratat med någon italienare som tycker att Fiat Punto är en stor bil också. Men ni var i alla fall nere då i Italien ganska ofta. Hur gamla blev dina föräldrar då?
Ja, far han gick relativt ung. Han var 75. Från mors sida, det är en segare släkt. Min mor blev 92. Hennes bror 96. Så jag är på god väg.
Ja, du jobbar på det. Men jag tänker så här, tankar kring ålderdomen. Hur känns det att vara 85? Tänker du på att du är gammal?
Jo, och ibland... undrar om det verkligen är så. 85, det låter mycket. Och det är inte skrämmande med nära på.
Men det här att man säger att man är ju ändå samma inuti. Hur gammal är du när du vaknar och bara öppnar ögonen på morgonen när du inte har hunnit se dig i spegeln och se att du får gråa
ja,
hår?
Jag är fortfarande 85 på morgonen och på kvällen. Men man liksom funderar mera, tänker på ett annat sätt, jag vet inte.
Är du rädd för döden?
Det skulle jag inte tro. Jag skulle inte säga att jag är rädd. Man vill... det är naturligt att man vill vänta lite mer.
Ja, men det...
Se sina barnbarn växa upp. Det är alltid något. Men när det kommer så kommer det.
Vad tror du händer efter en person dör?
Ja, jag funderar många gånger. Jag har inte kommit på någon resultat. Man försöker... Jag tror inte... Våra hjärnor, åtminstone inte min, är kapabel att tänka så vid.
Är du troende?
Det är också en fråga. Jag vet inte. Troende på mitt sätt, som min morsa brukade säga. Inte som de vill.
Vad sa din mamma?
Ja, det är inte att hon liksom reagerade på någonting mot religionen. Och en gång frågade jag henne, vadå? Är inte du religiös? Ja, sa hon. Jag är religiös på mitt sätt. Hon menade att om du vill tala med Gud så kan du göra direkt, inte genom en präst. Eller...
Att du behöver inte gå igenom någon form av organisation? Liksom.
Nej, just det. Men som sagt, det är frågor som man behöver kanske en större hjärna för att kunna gå in djupare på.
Mm, ja, absolut. Det är ju väldigt så existentiellt vad som händer efteråt och så vidare och så vidare. Men det är kanske det som skapar någon form av tro, just att man inte vet. Och när någon förklarar för en så blir det en känsla av trygghet då.
Jag funderar ofta naturen. Ja, naturen är skapt. Alla människor och djur, alla vill undvika döden. Varför? Allt levande vill undvika döden.
Och vi försöker också hjälpa både växter och djur ibland att undvika döden.
Ja, just det. Så det måste... Det finns någonting som man inte kan förklara.
Tror du att det kan vara så att vi kan få svar på det någon gång?
Ja, det tror jag inte.
Nej.
Det är ingen som har kommit i box.
Nej.
Och berättar det här.
Vad skulle du säga har varit det viktigaste i ditt liv? Ja, rent generellt, vad har varit det viktigaste om du tittar tillbaks och kring ditt liv och vad som har hänt och sådär. Vad är det du mest tänker på idag när du är 85 år?
Ja, det vet jag inte. Det viktigaste har varit när man har fått barn och sett till att det skulle vara lättare för dem att leva och växa.
Mm.
Det var det viktigaste.
Du har ju barnbarn också.
Ja, jag har 4 stycken.
Kan du se något av farfar i dem?
Ja, det lys. Men det är andra tider. Det är svårt att skilja.
Vad tänker du kring de människor som kommer? Det kommer ju mycket människor från krig och människor som söker nya liv till Sverige än idag, och i ganska stora mängder. Vad tänker du kring det?
Ja, jag tycker att det är ett stort problem som våra styrande utvalda borde ha undvikit.
Varför skulle man ha undvikit det då?
Ja, för den erfarenheten jag har, kriget löser inga problem. Det bara skapar nya, det bara förstör.
Ja.
Kriget bygger ingenting. Så jag fattar inte.
För du, vi pratade ju precis om att vi säger att människan gör allt för att överleva, men man gör ju inte alltid allt för att andra ska överleva. Om vi tänker på krig till exempel, så är ju människan väldigt destruktiv.
Ja, det är det som jag funderar också ibland. Varför? Varför inte använda de kunskaper och den möjligheten som vi har för bättre levandes? Varför kriget? Om man tänker, om man läser historien, och det har bara varit krig och destruktion. Varför?
Är det någonting som finns i det mänskliga, ja, i vårt mänskliga sätt att bete oss, att vi vill ha makt och...
Ja, jag tror det. Och det är negativt.
Och pengar.
Och pengar. Pengar, det är, ja, det är roten till allt ondo.
Det är roten till allt ondo, men du berättade ju också att pengar kunde ju ge dig till exempel det här, den här biten land, och det har ju, det kan ju också skapa någonting positivt.
Jo, men jag har fått mitt land. Mera pengar, det skulle inte göra den grönare än vad den är.
Så du menar att man behöver egentligen då alltså en, kanske en begränsad mängd pengar för att vara lycklig?
Ja, man behöver inte vara girig.
Nej. Hade du varit lyckligare idag, tror du, om du hade haft mer pengar än vad du har idag?
Nej, lyckligare tror jag inte. Det kanske är lättare att sluta oroa sig för framtiden, för vad som händer imorgon. Men lyckligare, det tror jag inte man kan köpa med för pengarna.
Kan det vara så att man kan vara mer olycklig om man har för lite pengar?
Ja, då är problemen kan bli större, kan hoppa upp sig.
Mm. Så jag tänker på, i början berättade du att du till och med, ni hade inte tillräckligt med mat. Och att just bristen på pengar fick dig att åka till Sverige till exempel.
Ja, pengarna, det är som sagt roten till allt ondo. Har man för lite, så är det hårt i dagens samhälle. Och har man för mycket, så är det, jag vet inte om det är bra det är.
Nej, vi ska inte lösa världsproblemen.
Men det
är klart att det, så är det nog. Men vad gör du idag då? Du är pensionär och du bor i ett litet hus i Saltsjöbo. Hur fördriver du dina dagar här?
Ja, jag har en liten gräsmatta och några rabatter. Hade jag bott i en lägenhet hade jag haft 2 kvadratmeter balkong kanske. Här är lite större.
Ja.
Så här är... Man måste röra sig för hälsans skull. Så jag börjar morgon med att gå en runda med sol. Sen går jag tillbaks mot sol. Kanske 50 meter alltså allt. Sen går jag in och vilar mig lite.
Ja. Men nu är det ju inte så mycket grönska. Då planerar du vad
jo,
som ska göra?
Jo, hela tiden, ständigt och jämt.
Du gör det?
Ja.
Och är det planeringen för våren då? Och är det hur du ska fixa med tomten? Eller hur,
ja,
vad har du för planer just nu?
Ja, nu går man och väntar på våren. Det börjar spira lite. Det är det som är kanske en spår. När man tar en runda i trädgården, kallar det för trädgården i alla fall. Man ser, det finns små mikroskopiska förändringar.
Ja.
Också om man inte ser dem med ögonen uppfattat på något sätt.
Ja, det är häftigt. Känner du dig som italienare eller känner du som svensk?
Ja, jag tror man känner fortfarande som italienare. Men alltid kritisk som man var, som man alltid har varit.
Om det är match på TV så håller du på Liazzurri och inte på Zlatan alltså.
Ja, men jag tror det är naturligt där.
Ja, jag kan köpa det. Och sen så hade det kanske varit lättare att hålla på Sverige om du hade varit från ett land som var riktigt jävla dåliga i fotboll.
Ja.
För men följer du, jag vet att du är sportintresserad, följer du sport någonting?
Jo, det gör jag ofta.
Det är ju praktiskt för oss som är halvsvenskar. Nu åker Sverige ut i EM eller VM så kan ju Stefan dra på sig den italienska tröjan. Och jag brukar ju dra på mig den tyska. Så att det är en fördel för oss som är halva. Och ja, särskilt där vi har liksom rötter från länder som är bra i fotboll. Men vad tror du om sporten som någon form av kraft? Och kanske en enande kraft. För jag vet att både Stefan och Tony har ju spelat lite fotboll till exempel.
Ja. Jo, sporten det är mycket bättre än kriget.
Mm.
Ja. Mm. Man kan ge upplopp på sina kallade för aggressioner eller känslor, jag vet inte, på en sport sammanhang än med vapen i hand.
Sen är mitt minne också att ni, både du och Irja, din fru, ni var väldigt duktiga på att gå på träningar och på matcher och sådär.
Ja.
Var det viktigt för dig när ni var föräldrar att...
Ja, dels för barnens skull och dels föräldrarna hänger liksom med.
Ja.
Jo, det var en trevlig tid också.
Hur gick det för dem då? Blev det någon proffs av dem?
Inte proffs, men bra amatörer tror jag.
Bra material. Men har du hållit på med någon sport själv?
Nej, inte direkt. Det fanns inga möjligheter på den tiden. Jag cyklade lite när jag var 19 år. Men det var en hårt sport jag var.
Men cykelsport, tycker du det är intressant?
Jo, det är intressant.
Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt alltså.
Ja, det har kanske blivit nu på senaste tiden. Men på den tiden var jag norrlunda.
Men jag har lite minne av att du hade något bowlingklot liggandes i Kärrtorp där i lägenheten. Var det inte
jo,
så?
Jo, det var en period. Ja, det var en hobby liksom.
Ja. Hur kommer det sig att du började spela bowling?
Ja, det vet jag inte. Jag tror man besökte någon hall om man blev intresserad och så. I Italien spelar man boccia. Här finns inte möjligheten att vara ute och spela boccia, så det finns bowlingshallar. Jag tyckte det var intressant att prova. Och ja, under en period så var jag med i någon klubb och en gång i veckan åtminstone träffades och spelade lite.
Finns det någonting socialt där också?
Jo, det är det mesta. Det är det.
Mm. För det måste man ju säga om boccia, som ju kanske vi ser i Sverige som bara en lek liksom mellan barn. Men det är ju också en oerhört social verksamhet när man kanske sitter på Albar liksom och dricker ett glas, och sen spelar man boccia och pratar om livet.
Det är mycket viktigt. Det är mycket viktigt.
Är det viktigt?
Och sysselsätta sig på det sättet. Gå och skapa kravaller mitt på gatan.
Ja. Vad skulle du säga är den största kulturella skillnaden mellan Italien och Sverige, om vi pratar nu om boccia till exempel, och kan du se några kulturella skillnader som mellan de här två länderna, hur människor är och så?
Nej. Kulturellt det tror jag inte är rätta ordet.
Nej.
Men Det beror också på klimatiska förhållanden. I Sverige kan man inte hålla på som i Italien och vara ute. Och någon kulturell differens tror jag inte det finns.
Och då den stora frågan då som om italienaren, är han väldigt romantisk?
Ja. Jo, det jag tror det. Stundtals.
Stundtals. har du uppvaktat din fru på det italienska romantiska sättet?
Det kanske jag har gjort, men det var länge sedan.
Vad är det? Ni har ju varit gifta, du har ju varit gift med din fru Irja nu i många år. Hur känns det att bli äldre tillsammans med någon?
Ja, det känns som att man blir äldre bara, helt enkelt.
50 år har ni varit tillsammans.
50 år, ja. Det är det som är skrämmande, att tiden går så fort.
Hade du velat ändra någonting, om du tittar tillbaka, hade du velat ändra någonting i ditt liv?
Ja, men det är också en svårt fråga att svara. Det är klart, med facit i hand så skulle man ha gjort vissa saker bättre, men sen vet man inte hur resultaten hade varit. Jag tror det är enklare om man nöjer sig.
Alltså när problem i livet dyker upp, hur bör man tackla dem då? En svår fråga också.
Det är också en svår fråga.
Men jag ställer ju bara svåra frågor.
Ja, man försöker alltid att tänka ut vad är den bästa lösningen. Men det är svårare. Det är lättare att tänka och lösa problemen.
Men jag menar, när du kom som ung man, 19 år, vem frågade du om råd? Om livsråd? För jag menar, som 19-åring i ett nytt land, vem, du hade inte morsan och inte farsan och...
Det blev för det mesta pratt kompisar emellan. Vad som var bäst och vad som var lämpligast.
Mm.
Sen fick man då sina egna slutsatser. Och...
Men om du ser tillbaks då, blev det här valet att ta sig till Sverige, var... Känns det som ett klokt val att det blev Sverige?
Jo, skulle man, utan jag hade inte möjligheten att åka till Amerika eller, och jag hade nämnt en gång hemma till morsan om Amerika. Ja, det var blank nej.
Jaså.
Katastrof. Amerika ligger på andra sidan Atlanten. Sverige kan du komma hem till fots, men från Amerika kommer ni inte hem.
Nej. Okej, så det var en... Det var lite order från mamma där att...
Ja, det var...
Ändå hålla sig ganska nära.
Ja, just.
Ja. Ja, jag kommer ju faktiskt ihåg. Vi har ju suttit och spelat kort med din mamma. Och jag fick ganska mycket utskällning. För jag var så dålig på... Vad spelade vi? Briscola, eller? Men väldigt, väldigt roligt. Och en krutgumma.
Ja, min morsa, hon har levt en hårdare liv än vad jag har gjort säkert. Oh.
Men förlåt, Skåpa, hette det Skåpa?
Skåpa och Briskland, det är två olika spel.
Ja, jag kommer inte ihåg vad vi spelade faktiskt.
Ja, det var kanske både...
Man spelade i lag i alla fall, 2-2. Ja. Hon blev ju vansinnig när jag kastade ut fel kort. Jag vet inte vad man skulle ju... Teama upp sig där. Ja, men Donato, stort tack att jag fick komma förbi och prata med dig. Det var jätteintressant. Jag har egentligen fler frågor, men de kommer jag nog kanske ställa efter jag har stängt av här. Tack så jättemycket att jag fick komma ut.
Ja, varsågod.
Och ha en fortsatt trevlig dag.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.